Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in Lasse Kroner, som är en av våra absolut mest folkkära programledare. Han startade som gatumusikant där han livnade sig på att åka runt i Europa och spela. Sen han ledde ett dubbidoo, bingolott, och han har intervjuat Paul McCartney, Dolly Parton, David Bowie och massor av andra. Så han är den personen som har haft de här toppjobben i Sverige, verkligen varit nummer ett i hierarkin. Men 2018, då vände allting. Från att ha haft ett liv som varit lugnt, som har varit bra, till att bli ett rent helvete. Han var med i MeToo-drev, där han blev uthängd och det har varit rättsliga prövningar, och han har också bevisats vara oskyldig, men han mådde skitdåligt i allt det här och var på löpsedeln var och varannan dag. Och året efter, ja, då blev han dumpad av sitt livs kärlek, och 2020, ja, då var han nära att dö i covid. Han fruktade för sitt liv och mådde så otroligt dåligt också. Man kan säga så här, från att livet har varit bra till att allt bara vände på 3 år och var ett rent helvete. Ja, nu lyssnar vi in Lasse Kroner.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lasse Kroner.
Ja, tack snälla.
Nej, men vad kul. Verkligen roligt att vi har fått till det efter alla dessa år av väntan.
Ja, du, alltså jag har en sån mailtråd som är 4 år eller något sånt där. Den är liksom... Det var svårt att få till det här, men nu äntligen ska vi göra detta.
Men det är ju lite så också så här, att vi har ju folk som vi bjuder in, och vissa, jag känner aldrig något bakslag när heller inte man får till något, eller ofta är det gästen då som inte har tid eller möjlighet just då. Mm. För att det känns som att Framgångspodden kommer finnas många år framåt, så det är väl bra att vi sparar en bra gäst då också. Ja, så det är fint.
Och det är liksom det, så är det ju med allting, alltså man gör det när man kan och så hänger man på. Jag tycker detta, jag tackar ganska ofta nej, men jag, det här gillade jag från början. Så jag tycker det ska bli skitkul att vara tillsammans med dig en kvart här.
Du höll mejltråden uppe i 4 år för att du gillar den ändå lite.
Exakt, exakt.
Det är fantastiskt. Men du, hur... Nu sitter vi klockan 1, börjar vi rodda med grejer. Men du, jag hörde att du går och lägger dig väldigt sent alltså. Gör du det fortfarande?
Jag har nog blivit lite bättre. Jag brukar alltid sitta och jobba på nätterna. Alltså jag blir, av någon konstig anledning så blir jag ganska kreativ på kvällstid. Liksom. Andra människor, eller som jag har fattat det, så blir de ganska kreativa på morgnarna och dagen. Liksom. Men jag har ju levt hela mitt liv på nätterna. Jag har alltid spelat. Jag har ju spelat sedan jag var liksom 14 liksom, och levt på det sedan jag var 18. Så jag har ju alltid liksom giggat klockan 1:30 på natten. Liksom. Och då kommer man hem och så är man uppe i varv och så somnar man vid 5. Liksom. Och det blir ju, eller 4 kanske. Och då blir det ju, alltså min livscykel har ju varit sån. Liksom. Nu är det bättre, alltså nu går jag upp 7:30 eller något sånt där. Liksom. Men nu, jag är fortfarande uppe ganska sent. Liksom. För jag får mina idéer när jag sitter och skissar och skriver och allt jag gör. Liksom, så kommer det ofta på kvällarna, nätterna. Liksom, och då, när man får någon bra idé så vill jag aldrig släppa den. Utan då går man vidare liksom, och pillar med den. Så därför blir nätterna lite sånt för mig.
Mm. Jag är totalt tvärtom. Alltså, efter 7:30 funkar inte min hjärna. Nej men alltså, min hjärna är så här, den funkar inte. Jag skulle knappt kunna sitta framför mejlen. Men vad är det för idéer du har skissat på nu de senaste nätterna?
Det är ett stort spel. Det är en... vad är det? Det kan bli både en app och det kan bli ett spel. Det kan bli brädspel av det. Jag vet inte riktigt vad det ska ta vägen än. Jag håller på med sånt också. Jag har ett annat företag som håller på med spel mycket. Liksom. Jag gillar det, att tänka ut spel. Liksom. Tänka ut de sakerna. Sen är det tv-serier naturligtvis. Sen är det låtar. Det är böcker. Det låter lite att ta i. Men jag sitter och... Det är nog mer för kul att skriva, alltså bara skriva, för jag är så kreativ liksom, så jag gillar att ha saker att göra hela tiden. Även om inte det bär frukt så att säga, så är det fortfarande att jag diggar den delen av mig, att jag är kreativ liksom, och får ur mig saker. Och låtar, väldigt, väldigt mycket låtar är det ju liksom, självklart.
När jag vaknar på natten ibland, då tänker jag ibland på jobb och... Någonstans mitt i natten så har jag alltid mina mörkaste tankar. Alltså om jag skulle kunna skicka iväg något mejl. Jag kan irritera mig på någonting på natten. Och sen så skulle jag till och med kunna börja skriva det där mejlet. Och ibland så har jag skickat iväg grejer. Och sen på dagen så är jag så varför skickade det där? Ja. Det var så onödigt. Och varför skickade det där på sms eller det på whatsapp? Eller det där? Alltså varför tog jag så mycket för oss? Så någonstans när jag vaknar på natten så har jag mina mörkaste tankar. Hur är det för dig?
Jag har väldigt lite mörka tankar, måste jag säga. Faktum är att jag reagerade på en sak idag bara för att belysa det. Alltså jag är ofta väldigt, väldigt positiv. Och det är jag med mig själv och jag är det med min omgivning och jag omger mig ofta av ljus liksom. Och därför reagerade jag så konstigt nu, för jag ställde bilen lite fel. Det var väldigt konstigt att parkera här och jag är inte Guds bästa barn när det gäller parkering. Så jag ställde mig någonstans och så kommer en äldre dam, eller jag var inte så jävla äldre, hon var yngre än mig. Men hon kommer liksom inte in på parkeringen, och jag menar en kalv kan parkera den här bilen. Liksom. Men hon hade väldigt problem att komma in med den bilen och går ut och liksom, du måste flytta bilen, här får du stå. Och det bestämmer mig jag. Och då för första gången tog jag en sån match med någon på gatan. Och då blev jag så här, men du kan för fan lära dig köra bil då istället. Ja, du vet. Och så blev jag så här. Och då kände jag så här, vad fan var det? För att, alltså, vad kom det ur att jag blev liksom lite sån? Ja. Så jag har nog väldigt lite mörka saker. Men framförallt så att skicka iväg ett sms eller mejl i affekt, det skulle jag nog aldrig göra. Så då tänker jag nog igenom det ett par gånger till. Fast, å andra sidan, min chef på SVT har fått några sådana där ibland. Men de kommer nog inte på natten. Då skickar de nog på dagen.
Mm. Det låter vettigt. Men jag får ändå säga så här att dina tre senaste år skulle verkligen inte jag vilja ha. Alltså,
nej.
Och jag tänkte dra igenom dem. Bara så här, vilka riktiga pissår alltså. Alltså, jag har varit så här, jag läst om och bara så här, jag tycker så synd om dig. Men först hade vi 2018 hela MeToo-grejen. Mm. 2019 dumpade av din livskärlek.
Mm.
I alla fall då så verkade det kännas tufft för dig. För att, och sen 2020, covid. 160 dagar sjuk. Det är så här.
Ja, det var, alltså, det var lite grann betalt för 45 år i totalt solsken. Och det kändes som, okej, okay, nu kommer dippen liksom. Alltså jag har ju haft, alltså mitt liv har ju varit en, alltså vem får gå på gatorna och folk applåderar när man går liksom. Alltså folk klappar om men folk hyllar. Folk, alltså jag har ju haft, jag har ju blivit vaggad så bra i hela mitt liv. Jag har ju fått allt liksom. Fått ofantligt mycket kärlek och ofantligt mycket positivt. Och nu kom en sån riktig dipp. Men, kommer ju då. Jag skulle inte vilja vara utan de åren faktiskt, konstigt nog. För att de har gjort något väldigt bra med mig. Att jag har liksom, för det första har jag dratt ner på tempot. Vilket var, tror jag, ganska livsavgörande. För jag vaknade upp i liksom Luleå, Umeå, Sundsvall. Alltså jag var aldrig hemma. Jag jobbade jämt. Åkte som en idiot och spela. Och när jag inte spelade så gjorde jag tv. Och när jag inte gjorde tv så gjorde jag spel. Och när jag inte gjorde det. Alltså det bara gick i ett hela tiden utan egentligen någon tanke. Och när man då kommer ner lite i varv så kände jag helt plötsligt att fasen vad gott det var. Och sen var jag tvungen att hitta en annan. Alltså jag var tvungen att hitta som ett annat jobb där jag liksom, jag måste, i och med att jag inte kunde gigga längre, i och med att jag inte kunde, alltså allt som jag ville ge ut fanns ju ingen mottagare till plötsligt liksom. Och då fick jag börja jobba på ett annat sätt och då jobbade jag istället med mig själv och liksom började träna väldigt mycket, började liksom, alltså tog tag i viktproblematik, även om jag fortfarande är stor så gick jag ner 45 kilo tror jag.
Ja, du var uppe på, var en riktigt tungviktare. Alltså, du var uppe och touchade nästan 150, 143 eller var det?
Ja, 143 exakt. Vad påläst du är, vad imponerad jag blir.
Jag hade ett mål en gång så jag satte jag en kompis som mål. Vi hade ju tvärtom, men vi sa så här, vi måste upp och bli så här riktiga män här hade vi bestämt oss för. Och dra upp till 120.
Det är man riktig man då?
Min polare han lyckades dra till 119,6 och han var ju så här att han gick ju tokseriöst inför det så det var ju liksom bara semlor hela dagen och allting så han kunde inte knäppa sin skjorta för det bara sprack upp hela tiden och jag gick väl upp till 108 men vi tänkte ju inte heller på att vi skulle må ganska dåligt så, av den här lilla roliga utmaningen vi gjorde för typ 10 år sedan. Så att, men det var ett helvete liksom, få ont i knän, få ont alltså, överallt.
Jag har ju varit stor hela mitt liv liksom. Alltså jag måste
143 kilo.
Ja, det är tufft alltså. Det var den tiden var dessutom, alltså jag har någon grej, går jag förbi Steinbrenner och Nyberg så går jag upp 2 kilo liksom. Tittar jag på en semla så går jag upp 3,5 liksom. Alltså jag får ju alltid tänka mig för liksom. Men det, alltså vad som kom ur den här perioden, jag hade aldrig haft tid att ta tag i mig själv om inte jag hade fått en naturlig stopp i livet liksom. Och det gjorde faktiskt att börja träna. Jag har varit tränat nu innan detta liksom. Alltså jag tränar dagligen och har en helt annan, alltså får en helt annan geist och mår väldigt, väldigt mycket bättre liksom. Och framförallt nu när man bara blir äldre så är det rätt skönt att kunna fortfarande röra sig och fortfarande vara pigg liksom. Så jag ångrar inte den här tiden utan jag har med mig den som positiv istället. Men det är sån jag är. Alltså jag vänder ofta negativa saker till positivt. Sen var det ju alltså under när man satt mitt i kraschen var det ju naturligtvis värdelöst självklart. Jag mådde ju sämre än jag någonsin har mått under den tiden liksom. Men nu har jag vänt det till ljus liksom. Jag var väldigt noga, alltså, om man tar MeToo så, alltså de som var drabbade, de andra som var drabbade, alla de har ju stämt och fått och vunnit i rätt vatten och fått skadestånd. Och så jag bestämde mig direkt, jag ska inte ta några skadestånd, jag ska inte älta detta mer. Jag ska liksom, det lägger jag där nu, nu är det borta och så är det framåt som gäller. För jag har aldrig tittat bakåt, jag har inget intresse av bakåt. Liksom. Framåt är så fruktansvärt mycket roligare liksom, bakåt, att jag ska sitta och minnas vad jag har varit med om eller gjort eller slå mig på bröstet för det jag har vunnit tidigare är helt meningslöst. Det är liksom framåt och nya idéer, nya tankar som är det viktiga. Liksom.
Mm. För de som inte har en aning, och jag får säga så här också, jag minns ju att det var någonting där, men jag hade faktiskt inte heller någon aning om vad det var som skedde. Det var så mycket som skedde också under den här tiden. Så att
ja.
Det var liksom, du var ju ett drev av hur många som helst. Och jag förstår ju att det måste ha varit en total mardröm. Och som du själv har sagt, att du då... nu får man också säga till alla att du har ju blivit... Det har ju varit rättegång om det här och åklagare. Och det är nedlagt och liksom allt är liksom helt oskyldig.
Det
får man ändå säga. Ja.
Det har inte varit rättegång. De har inte, nej, inte de tog det inte ens till rättegång.
Nej, det tog det inte ens alltså, just det. Nej, de lade ner innan för, det blev dit.
Efter tre förundersökningar. De gjorde tre, för den advokaten, hon Prauda kärringen, hon tog hon tog det vidare, liksom överklagade. Så det, men tre gånger har de genomlyst det liksom, och då 100% friad liksom.
Förundersökningen mot SVT-profilen Lasse Kronér läggs ned, uppger nu åklagarmyndigheten. Kronér har ju tidigare anklagats för sexuellt utnyttjande i beroendeställning och sexuellt ofredande, men nu meddelar åklagare alltså Stefan Lind, som han heter, att utredningen läggs ner.
För då var det ju så att du blev inkallad till din SVT-chef och då sa... Vad sa SVT-chefen då?
Alltså det var båda mina chefer och jag blev lite happy, för det är ju inte ofta båda mina chefer hör av sig till mig. Så skulle jag komma in i det här lilla rummet och jag tänkte direkt, okej, okay, det är Mello. Nu händer det, va? Nu ska jag tillbaks liksom till det. Men det var det ju inte då, utan då var det ju en arbetskamrat som då hade alltså anklagat mig för att alltså trakasserat henne liksom. Och det konstiga med det var att den mail eller den sms-konversationen startade från henne och den blev ganska mustig snabbt. Det var inget, alltså det var absolut inget märkvärdigt egentligen liksom. Det var inget rumpa, det var liksom, alltså det var inget sexprat, det var liksom, det var inget märkvärdigt. Och det, jag menar, den finns ju, den kan ju tittas på, hela den konversationen, och den är inget märkvärdig. Men hon tog illa vid sig, och vilket är fortfarande jättekonstigt, men hon gjorde det. Och där gjorde jag mitt största misstag när vi sitter på det mötet, att jag ber om ursäkt för det. För jag tänkte att det är bättre att... och alltså sträcka ut handen och så är det bra med det. Men då blev den ursäkten sen att jag blev... då var jag skyldig för att jag lämnade en ursäkt liksom. Sen gick det... sen jobbade vi, gjorde vi hela Dobby, alltså hela säsongen tillsammans. Och hon var med och jobbade i det. Och jag var exakt som vanligt mot henne. Jag liksom la ingen mer fokus på det liksom. Sen tog det väl ett halvår... typ ett år, någonstans med halvår och ett år. Sen tog hon kontakt igen med mig. Vi pratade igenom vad som hade hänt och hade jävligt trevliga dagar när vi gjorde det, för hon stannade kvar på landet. Hon hade eget hus, ska jag säga. Och så stannade vi där och pratade igenom allt som hade hänt. För vi var bra kompisar liksom. Alltså det var hon överreagerade, och vilket hon själv sa. Och sen blev vi tillsammans efter det. Men vi blev inte tillsammans med ring på fingret. Och hon frågade flera gånger om vi skulle vara tillsammans på riktigt. Och jag var inte intresserad av ett förhållande, eftersom jag hade kommit ut ur en skilsmässa. Och jag var inte mogen för att gå in i något nytt. Utan för mig var det bara... men vi umgicks under typ ett och ett halvt år. Men i alla fall, det slutade med att jag tackade nej till vidare... kontakt på det sättet, så att säga, mer intimt sätt. Och då kommer MeToo och då lägger hon ut en grej om mig på Facebook, vilket Expressen tar i och biter ganska rejält i. Och Expressen gör detta mycket, mycket större än det någonsin skulle kunna ha blivit annars. Och där är egentligen det är vad som händer. Och det är inget märkvärdigt. Det har pratat om dickpics och nakenbilder. Alltså bara tänk, jag väger då 130 kanske. Inte fan skulle vara så dum i huvudet att skicka en nakenbild på mig själv om jag är intresserad av någon. Det är som att skicka en Michelin-gubbe för fan. Det är liksom, så det är ju liksom, det finns inte liksom.
Nej, jag förstår det.
Men detta är ja, förlåt.
Nej, men det är väl också, Expressen tog väl upp det för att du är ju den personen som, du är ju liksom en av Sveriges absolut mest folkkära personer, så att kunna sätta dit en sån person och bara kapa benen, det är ju liksom ganska många löpsedlar i rad, så då är det väl bara att de kör på när de har läge.
Jag kommer ihåg den, för fredagen ringer Expressen och lördagen hänger jag på löpet, och då är Frölunda spelar hemma och jag går ofta på hockey, jag gillar hockey. Söndagen hade min äldsta dotter, då var det en MeToo-manifestation på Götaplatsen i Göteborg. Och Matilda hade frågat mig om jag ville gå med, vilket hon väldigt sällan gör, för hon vet ju att alltså, när jag är ute bland folk så är ofta folk kommer fram och folk pratar, och hon är inte lika bekväm med det naturligtvis. Men hon hade frågat mig om jag ville gå på detta med henne. Och jag hade ju gladligen naturligtvis sagt ja till det, eftersom alltså, jag tycker ju MeToo var bland det renaste badet som har hänt. För jag tycker verkligen det. Alltså det var framförallt skådisbranschen, hela hierarkibranschen, hela gubbigheten. Och jag tycker verkligen detta. Liksom. Jag tycker ju att detta var ett reningsbad som var efterlängtat. Liksom. Men när du hamnar själv i det så var det reningsbadet ganska tufft. Liksom. Men då på Matilda ringer och säger, pappa, vi behöver nog inte gå på det här på söndag. Liksom. Det känns inte helt aktuellt. Men i alla fall lördagen där, för då hänger jag på alla löpsedlar om detta. Och det är ju, min telefon glöder. Liksom. Men då ringer mina kompisar mig och tar med mig på matchen och går med mig. Jag var ju helt, alltså. Men jag gick fast med dit i Skandinavien, och det är jag lite stolt över. Att jag gick med rak rygg och högt huvud, för jag visste ju att jag har inte gjort något fel liksom. Alltså jag har verkligen inte gjort något fel, och jag kunde inte hitta felet, för jag fick ju rannsaka mig själv naturligtvis. Har jag gått och klappat någon i arslet, har jag, och jag har ju varit, utan att lägga någon värdering i det, men jag har ju liksom varit längst fram och den som har stått inför kameran, alltså högst upp i hierarkin eller vad man säger liksom, och varit den ledande, och jag har inte utnyttjat folk på fel sätt liksom. Sen kan jag ju skälla till, vilket jag naturligtvis har gjort också, men jag kände verkligen det så tydligt i mig att jag har inte gjort något fel här, så jag kan inte ta på mig detta.
Nej, jag förstår. Hur gick blickarna då? Fick du några annorlunda blickar?
Ja, alltså det är annorlunda att gå som mig då, som van vid att gå och lallas och kramas, och alla ständigt kommer fram till mig, för det gör folk liksom. Jag är nog ganska ofarlig för folk, alltså, i och med som du säger, folkligheten är ju väldigt alltså den är ju, jag är ju inte Håkan Hellström dock folklig, men alltså, eller jag är inte någon Persbrandt som man antagligen inte går fram till, för han har en annan attityd liksom. Jag har ju en ganska mjuk attityd, vilket gör att folk vågar sig fram. Och det var ju en jäkla skillnad alltså. Det var verkligen sådär. Men där tackar jag Gud att jag hade mina nära vänner och fick ännu mer tydligt veta vilka nära vänner jag har liksom. Sen försvann det på vägen, tyvärr och tack och lov liksom. Så hela den resan med den snurren gjorde nog ganska gott för det fortsatta livet faktiskt. Men det var en konstig tid, extremt konstig.
Jag får bara ta det också som jag reagerade på väldigt mycket, så här att du mådde ju superdåligt när ett 08-nummer ringde dig. Du mådde skitdåligt för att det var tidningar, det var 650 person bok av din julshow direkt. Ja. Tappar alla jobb, du fick första gången börja gå runt med keps. Och så här, och känna dig liksom hatad. Och få arga blickar. Det måste varit en vidrig period.
Alltså, då måste man lägga in i det att att under då, sen 1980 egentligen, så har man varit van vid en speciell jargong när man går ut. Alltså, går man ut från lägenheten eller hus eller vad man nu har bott i, så vet man att folk kommer ofta fram, folk bemöter en på, och så blir man väldigt van vid detta utan att tappa fotfästet förhoppningsvis, men man blir van att så här fungerar mitt liv liksom. Och när man då ser en annan blick från folk, alltså när du får den, så jag blev ju, jag blev väldigt skygg av det och höll mig inne, och det var ju då jag gick upp i så himla mycket vikt, för att jag satt ju och bara knarka ostbågar liksom. Jag blev ju helt, alltså det var ju, och så gick jag ut på nätterna, kvällarna liksom, alltså tog på mig mussa, drog ner över huvudet och så upp till Skato som är ett grönområde i Göteborg. Och så upp och gick där för att få luft överhuvudtaget liksom. Så det var ju, ja, det var lång tid, alltså det var ju ett år som jag var helt asocial egentligen. Men det gjorde ändå gott. Alltså, jag återkommer till det ljusa.
Ja, men verkligen. Du har ju det fantastiska, positiva. Men när du satt där hemma, du flög upp i vikt. Du måste haft så mycket ostbågar hemma.
Mm. Oh.
Och sitter du där och mår liksom helvete.
Mm.
Vad kände du? Vad tänkte du på? Vad för saker tänkte du på om livet? Kände du att när det här är klart så ska du göra något annorlunda? Eller kände du att du ska värdera mer? Eller?
Nej, alltså, under den, när man var inne i smeten så att säga, så var det ju, alltså, det var ju att överleva dag för dag liksom, på ett sätt att man vaknade morgon och så fick man hur ska jag gå vidare? Jag kunde inte jobba, konstigt nog, för min kreativitet har ju alltid varit det som, har någonting hänt så har det kommit ut i kreativitet. Är man ledsen skriver man en låt, är man glad så gör man detta. Jag har alltid använt min kreativitet i allting, men min kreativitet tog ju stenstopp liksom. Det blev liksom extremt mycket sittande, tv-spel. Extremt mycket tv-spel.
Vilket spel spelar du då?
Allt. Jag älskar spel. Nej, men jag varvade Zelda, sista Zelda igen på Nintendo. Jag,
alltså Nintendo 8-bitars eller Super
Nintendo? Nej, alltså Switch liksom, senaste konsolen. Varvade det igen liksom, GTA, COD, alltså allt. Jag spelar allt som rör sig. FIFA och NHL naturligtvis. Det gjorde ju att, alltså, mina dagar blev ju liksom, vad ska jag göra idag? Spela tv-spel liksom. Alltså jag var väldigt oaktiv, och det gör ju naturligtvis att man går upp i vikt. Jag var knappt utanför dörren liksom. Men sen var det var så skönt, för att när det hade gått ungefär ett år så sa mina kompisar till mig att nu är det fan med dags liksom. Alltså detta var väldigt, väldigt nära kompisar. Nu är det en golftävling. Det var Micke Ljungberg, den gamle brottaren, hans minnestävling. Sa de till mig att nu åker du med. Om vi så ska släpa med dig så åker du med. Och så säger Larsson, en kompis, säger han, och vi har fixat en XXL-tröja till dig. Och jag, vadå XXL? Alltså jag har inte ens reagerat på att jag har gått upp så mycket vikt liksom. Vadå? Ja. Okej, XXL. Jag har aldrig haft XXL i mitt liv. Liksom. Ja. Men så vi åker upp dit och så visar sig den här XXL, jag passar inte den, det var fått på mig den. Va? Så jag får gå in i shoppen och köpa en triple X, vilket de hade där, och ta på mig den. Och så sen gick vi där och så var vi där under två dagar och sitter jag på sista kvällen på banketten och sitter jag med Pontus Kåmark vid bordet, gamle fotbollsspelaren back. Så säger han, Lasse, nu får du nog tänka dig för lite, för nu börjar du bli för stor liksom. Nu får du bara träna liksom, du får bara röra på dig. Och då säger jag till han, har du någonting nedskrivet hur jag ska göra? Ja, så här, jag har ett koncept som hette 16 weeks of hell då. Och då var det ganska nytt och fanns inte det. Det hade inte gjort tv-program om det och sånt där. Och så skickar du det imorgon söndag så börjar jag på måndag. Så, men det svär jag på. Men skickar du det inte så skiter jag det. Man skickade det tyvärr och tack och lov. Och sen på måndag morgon ställde jag klockan, i mitt fall då är det svintidigt, jag ställde den på klockan 7, jag visste inte ens att 7 existerade på morgonen. Så jag upp där och så klockan 8 är jag i Delsjön och så går jag en mil och så sen till gymmet där jag hade ringt in en kompis, wow, som är PT. Och sen hjälpte han mig hela vägen med detta då. Och den första veckan är nog den absolut jävligaste vecka jag har haft i mitt liv. Alltså jag kunde fan inte röra mig. Alltså för att träna på det sättet när du är otränad och så stor. Liksom. Men jag gjorde faktiskt det. Jag drog igenom hela skiten och det var väldigt positivt för mig. Liksom.
Men skulle du inte bara kort kunna dra igenom hur en 16 hell of week eller 16
weeks of hell.
16 of hell weeks. bara så kort. Hur en sån vecka kan se ut?
Då såg det ut så här. Upp klockan 7, 8 är jag i Delsjön. Gick en mil. 8 kilometer ibland. En mil, ibland 5 om jag hade bråttom och sådär. Du vet, men ofta aldrig under en halv mil. Och då är det tempot som är svettigt. Liksom. Alltså, så det är tufft tempo. Sen iväg till gymmet och så körde en och en halv timma på gymmet, alltså då är det axlar och press idag, nästa dag var det ben, tredje dagen var det och så går det så och så leder söndag efter gymmet så hem och gjorde mat och då började jag äta klockan 2 för att det passade mina tider bättre, så första målet klockan 2, då har jag inte ätit någonting innan. Mm. Och det målet är mycket sallad, 20 gram fett, 120 gram protein, 40 gram kolhydrater och obegränsat med grönt då. Och den måltiden är ganska stor, alltså det blir ganska mycket mat liksom. I början behövde jag det, nu får jag trycka i mig det liksom, för det är ganska, det blir mycket liksom. Sen efter det så körde jag shakes, alltså 3 mål shakes, alltså propad. Så jag kom på en jävligt smart grej, att du tar en sån propad och så någon smak man då gillar, så fryser jag den, eller jag fryste den då. Och så tar man ut den och så mikrar den lite, så blir det slash, så blev det som glass. Så det tog bort mitt sötsug liksom, för att jag hade ju av naturliga skäl ett ganska stort sötsug i mig. Och det tog bort det liksom, för då hade jag som en glass liksom varannan timma. Och så sen på kvällen är det då efter 2 timmar emellan hela tiden, och så på kvällen körde jag återigen samma sak med 120 gram protein, 40 gram kolhydrater och 20 gram fett och så grönt då. Ingen alkohol, jävligt mycket snus. Jag var tvungen att hitta sådana här små grejer. Och sen hade jag ett mål hela tiden, att när och om jag klarar detta så får jag en present, och den presenten fick jag då.
Vad var det? Ett nytt?
Jag visste du skulle fråga det. Det var att flyga på ett sätt som jag aldrig har flugit förut. Och det var roligt. Det var dyrt och roligt.
Ja, okej. First class. Nej, private jet.
Nej, inte private, men det var egen loge kan man säga. Och så champagne. Ah, jag var okay. Dyngrak över Köpenhamn. Så jag, det är liksom, när man har gått ner så mycket i vikt, och så ska man, det var väldigt rolig resa. Shit. Så det var skönt. Wow.
Vilken jäkla resa. Och sen så kommer du in här lite full av energi. Du har gått igenom de där bitarna. Du har tappat, gått ner för 143 kilo. Och sen kommer in till pandemin och då bam!
Yeah.
Då får du smaka på livet igen. Fuck you, Lasse. You are not done yet. Säger livet. Säger våran kära gud.
Och det jobbiga var ju att det var liksom, alltså pandemin hade ju inte ens, det var ju inte ens en pandemi liksom. Det var ju, man hade börjat höra talas om Italien, hade det liksom, det är någonting från Kina här. Det hade gått typ 2 veckor. Det kom hem ett gäng som hade varit i Italien och åkt skidor. Och jag står på Skandinavien återigen och kollar Frölunda-match och står och pratar med de här killarna. Och han som stod jämte killen blev kuvös, inte kuvös, vad fan heter det? Kuvös.
Ja, men jag förstår, han fick inlägga på IVA eller? I sån
ja,
här,
ja. Men vad heter det? Det heter ju ja, syre, ja, vad fan heter det? Ja, skitsamma. Han låg i alla fall i det. Han som stod jämte var jag, och jag blev, och så han som stod jämte mig ännu längre bort blev mindre sjuk liksom. Så det blev, alltså jag blev riktigt, riktigt dålig. Alltså det var... Det var, och då, hade jag, då bodde jag ju själv under den perioden. Dessutom bodde jag på ett sätt i och med att jag hade precis liksom blivit av, eller vi hade gjort slut, jag och min tjej. Så jag hade ju ingen lägenhet precis då heller. Så jag bodde hos en kompis där. Det var ju total cirkus där. Och där låg jag i den här sängen och blev riktigt, riktigt dålig. Alltså, det var en natt där det var... Alltså vakna av andningsstopp, att jag verkligen, för lungorna blev så affekterade av covid liksom, och det andningsstoppet var riktigt, riktigt läbbigt. Jag har faktiskt aldrig varit med om det förut, och jag ringde ju naturligtvis 1177 och pratade, hade en fantastisk människa som jag pratade med där, många fantastiska människor som jobbade där, eller jobbar där. Som höll mig i handen under den halvtimman när det var som värst där. Men sen,
hur var det då? Sen, alltså, kan du förklara hur det var? Du kunde inte ta djupa andetag eller var det att du...
Alltså jag vaknade av att det stod still. Alltså jag vaknade av att det var ingen luft. Jag får inte ner någon luft. Och jag vaknade av det, tack och lov. Och sen så... Sen blir det ju en oro i det naturligtvis. Man stressar upp sig ytterligare och mår ju skit, vilket jag gjorde då. Och då var ju, alltså då var jag som djupast i covid-grejen där. Då hade jag varit inne 3 eller 4 gånger på sjukhus redan liksom. Men då kom den tuffa grejen. Men då satt jag med henne och då lyfter hon mig upp. Alltså hon säger till, pallra upp så att när du nu ska sova så sitt upp liksom. Och så har jag astma i grunden, vilket var kanske att det blev jobbigare, men då hade jag ju astmaspray hemma, så jag tog för att vidga luftrören eller luftvägarna och tog ganska mycket astmaspray, och sen la jag på med henne, och så ligger jag där och så ska jag försöka somna igen då, och då kommer sådär varenda gång som du vet när man går ner liksom, och så ögonen blir tyngre och tyngre och så är man på väg att somna, så blir man ju livrädd att man kan inte somna liksom. Men då kommer faktiskt något av det fräckaste jag upplevt, att det kommer ett lugn över mig helt plötsligt som blir sådär, vad fan, det är okej. Okay. Alltså det är lugnt. Alltså är det över nu så är det över liksom. Och då kände jag sådär, jag blev på något sätt konstigt tillfreds att jag har fått vara med om allting jag velat liksom, på något sätt. Alltså det löser sig liksom. Det kom bara ett lugn över mig, vilket gjorde nog att jag somnade då. Och så vaknade jag ju tack och lov upp nästa morgon igen. Men det var väldigt, väldigt skön känsla, den där totala tillfredsställelsen i att liksom, nu är det bra. Liksom.
Vilken häftig grej. Alltså det var som att du, ja, du på något sätt fick en känsla av att om livet tar slut nu så är det fine. Och jag håller mig själv i handen hela vägen till slutet, ja, om det blir, ja, det. Ja, men, det är lugnt.
Ja, jag var nöjd. Sen var jag inte nöjd att det inte fanns någon där liksom, men det kom ett sånt där lugn över mig, vilket gjorde att jag blev lugn på något sätt. Det var en otroligt märklig känsla. Jag har aldrig varit i den känslan förut, att ha ett sånt totalt lugn där man inte har någonting att frukta liksom. Det blev någon sån här skön grej. Och det blev ingen religiös grej eller något högre väg. Alltså det var inget sånt, utan det var bara ett totalt lugn inom mig liksom, att nu känns det bra liksom. Så det var gott. Och sen efter det så fortsatte ju covid naturligtvis. Jag var ju dålig 160 dagar, vet jag, och vi bandade ju precis. Alltså vi var på att banda Dobido när jag fick det, och jag smittade ju Körberg. Jag var ju med i program 3, var Tommy med, och då gick vi ut efteråt, han och jag, inte helt ovanligt. Och så gick vi och satte oss på krogen någonstans, satt och köta liksom. Och jag visste ju naturligtvis inte att jag hade fått detta på lördagen. Och detta var 5 dagar senare, så bryter det ut på mig. Sen bröt det ut 5 dagar efter det på Tommy då. Så det var ju, alltså det var jävligt jobbigt att ha smittat någon. Det fattar ju inte jag naturligtvis att jag gjorde. Men det var en tung, det var ett tungt virus och som fortfarande ligger kvar lite. Jag märker att nu när jag är ute och går så jag kommer inte ner i sådana tider längre. Är mycket segare i lungorna på något vänster. Får inte riktigt igång tempot igen liksom. Så något skit har det nog gjort tror jag. Men jag lever ju och mår bra liksom. Så
det pajar nog lungorna. Jag fick ju också covid. Och hade, vid ett läge hade jag en vilopuls på 100. Alltså att när jag kunde ligga ner så bara slog mitt hjärta så här dong, 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 dong. Alltså det var som att kroppen bara kämpade för att klara sig. Och jag var ju också så här, nej men så här, 35 år, träna varje dag. Jag var så här, alltså jag tänkte inte ens att det här skulle bli mer än en förkylning för mig. Det var ingenting. Och sen rätt vad det är så sitter jag där med andningsproblem. Och jag kunde hålla andan i 6-7 sekunder. För att sen började jag hosta direkt bara. Det var som att lungorna var som ett russin. Och det var som att de bara klibba ihop sig. Och sen ska man ska dra ut dem lite grann. Då ville de inte riktigt. Och bara blev hosta direkt. Så att jag ringde 1177 en gång. Jag ringde dem några gånger. Men vid ett läge så ringde jag dem. Och sen skulle jag berätta hur jag mådde. Och jag märkte det att jag har ingen luft i lungorna att kunna trycka ut luften.
Att kunna prata.
Så att jag var så här, jag ska börja berätta. Och jag försökte ta dem andra tagen, bara hosta lite. Så jag bara bröt ihop och bara gråta när jag pratade med telefon. För att jag kände, alltså första gången kände jag att gud vad jag är svag. Var det någonting som kommer in här som bara vänder upp och ner på allting?
Det är ett otroligt läbbigt. Jag har aldrig råkat ut för ett virus som har varit så fruktansvärt jobbigt. Och där man hör, alltså de man pratar med som har haft det som du nu, alltså man minns och man känner igen saker, men sen har du har någon grej som är specifik för dig och jag har någon grej som, alltså man hör så många olika typer av efterslängar på det också liksom, att ha någon konstig spykänsla ständigt liksom som ligger i halsen, att man liksom, alltså man känner sådär,
det kan ändå andra sidan liksom bli bra tv. Att du spontant...
Ja, det är väldigt bra.
Att du har någon grej att du bara så här... Det händer 10 gånger om året, men du spontan spyr bara. Du har ingen aning när det är.
Exakt, rätt ut.
Som bara kommer.
Och titta siffrorna bara går stenart upp. Ska han spy idag?
Ja, oh, shit alltså, shit.
Ja, det var jobbigt just att jag kände ju... Alltså jag har ju... Alltså man har ju... stort engagemang för att göra programmen. Alla gäster bokade, vi fick boka om allting. Och så helt plötsligt när man då skulle gå in igen, då fick jag ju testa mig naturligtvis innan. Men då var jag ju så svag, så när adrenalinet går upp, vilket det gör naturligtvis när jag ska in i tv-studio, så går ju adrenalinet igång och då blir jag ju bara, jag svimmar ju bara rätt ner i golvet. Alltså jag gick in, hej och välkommen, och så boom, rätt ner. Det var första programmet efter.
Ja, just det. Jag läste det också, att du svimmade bara rakt i... Ja, sändningen.
Ja, rätt i backen där. Men det är ju inte med i tv, men det var väldigt det var en tuff period faktiskt. Det var lite jobbigt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men du fyller ju 60 nästa år.
Oj! Nej. det är inte möjligt faktiskt.
Det är inte möjligt.
Fan vad det låter som att du pratar med min farfar när du säger så.
Nej, men det är stort. Alltså, 60 är det nya 20. Det kommer väl ut en
bok. Ja, men
60 är det nya 10. Alltså,
nej, men alltså det jobbiga är att jag är så fruktansvärt barnslig. Alltså jag gör ju saker som jag alltid har gjort. Och jag gör det på samma sätt, fast nu med lite mer energi på grund av träning. Liksom. Alltså, så det är väldigt svårt att känna 60. Alltså det är, och jag tänker väldigt sällan på ålder å andra sidan. Men nu när du säger det så är ju 60 ju ganska tufft. Alltså. Det är ju, men det är lite ball. Det är lite ball att vara så ung i huvudet och vara med i... alltså vara med i matchen musikaliskt, då menar jag lyssna, inte skriva, men vara med i det som händer, vara med i media det som händer, vara med i, alltså vara med ändå, inte, jag ska inte säga framkant för det är absolut inte, men liksom, alltså ändå vara med i det som händer och vara äldre, jag gillar det liksom, jag har inga problem med ålder faktiskt.
Men det är ju trots allt november nästa år, det är ju 60 bast, det är ju ändå stort. Det är ju stort ju.
Ja, det är kul.
Det är ju stort. Det är kul.
Framförallt är det lite jobbigt för 40-årskalaset var svinstort. Och 50-årskalaset var jättestort. Jag måste nog bara dra av på 60 alltså. Jag får nog sticka.
Men vad gjorde du på 40 och 50 då?
Och 40, då var vi 265 pers. Vi satt oss klockan 17, då satte vi oss. Och det var hackenklacken, alltså det var skaldjursplatåer, det var vin, jag tror inte det fanns en vindruva kvar i Frankrike liksom. Alltså det var extremt mycket av allt och vi reste oss från den taffen 02:30 och då reser en kompis med och säger, nu får du en present, här kommer The Tubes, så står Tubes på scenen. För det var helt sinnessjukt. Och alla mina musikaliska vänner gjorde föreställningar och låtar. Och
wow, vilken fest.
En underbar fest. Och 50-års var i stort sett likadant, förutom Tubes. De var inte där då. Men det har varit bra fester, jag lovar. Det har varit... jag var bakis i 3 veckor. Så
det var... Ja, då återstår att se vad som blir till 60. Men om du ser tillbaka på dina 60 år, vad har varit de sakerna som du är liksom extra stolt över eller som har varit så här att det pirrat ordentligt i magen när du har gjort det eller varit roligast?
Alltså naturligast svaret är ju mina barn självklart. Alltså det är ju första som är det stoltaste. Jag är väldigt stolt över vissa låtar, jag har skrivit vissa skivor, jag har gjort vissa turnéer, jag har gjort vissa... Alltså jag kan vara stolt över att ha fått leda så stora program, att ha varit med och förändra stora program, att jag har skrivit Obido, att jag har liksom... att jag har fått göra... Jag är väldigt stolt över Wall Street som är mitt sällskapsspel, som är fortfarande ett av de bästa spelen jag har spelat. Jag älskar det spelet. Alltså det är så fruktansvärt bra upplägg på det spelet. Det kan jag vara väldigt stolt över. Jag är stolt över att jag inte har tappat fotfästet. Att jag inte har blivit dryg. Liksom, eller att, liksom, att jag ser ner på dem som applåderar upp mig dit jag är. Eller har varit. För det är en av de viktigaste sakerna. Liksom, alla de som sätter mig på en plats genom att applådera mig. Liksom, vissa, jag ska inte nämna någon, men det liksom, alltså, vissa kan se ner på andra människor. Det har jag varit väldigt tydlig med att inte göra. Jag är stolt över att jag har klarat den här resan utan att puttat undan människor. Att liksom varit öppen med mig själv hela tiden. Sen har jag också ballat ur, liksom, självklart. Jag var på krogen dyngrak någon dag och sagt dumma grejer. Det är självklart. Ingen är ju liksom Jesus. Liksom, men jag är ändå stolt över alltså facit. Det är mer vitt än svart på mitt facit. Liksom, tycker jag.
Något som jag tyckte var häftigt också när du tog över Bingolotto efter Leif Loket Olsson. Och det är ju legendarisk profil som har drivit det där under många år.
Ja, alltså då var det, man ska ju veta också att hur stort det var då liksom. Alltså det fanns tre kanaler i Sverige. Det fanns ingen Netflix, detta var innan YouTube, detta var innan internet liksom. Men det är liksom, alltså det var så sinnessjukt stort liksom. Varenda människa var liksom engagerad i detta, och att då ta över det och förändra det, för det var min, alltså det var min, jag sa det till Gert som då ägde det, att jag tar inte över det om inte jag får förändra det. Jag vill förändra detta till mitt. Jag vill inte stå och göra Leifs Bingolotto liksom, utan jag vill förändra det till mitt. Och det fick jag verkligen göra. Och då står där ett par år senare med David Bowie, Paul McCartney, Dolly Parton, Tom Jones, Rod Stewart. Men alltså stå där med den gängen liksom, det är, alltså det är ju sanslöst egentligen. Och det var mina idéer, och det var verkligen jag som brann och slet för det liksom. Och det kan jag också vara jättestolt för. Och vi förändrade och ändrade och gjorde Bingolotto större. Bingolotto är väldigt, väldigt viktigt. Fortfarande är det viktigt för mig, för det är så viktigt för föreningslivet liksom. Och föreningslivet står för så mycket i samhället. Det står för integrationen. Alltså de integrationsproblem vi har, alltså där har föreningslivet en jätteuppgift framåt att lösa. Därför är det så viktigt att föreningslivet får pengar och kapital, och det gör Bingolotto ett jättejobb fortfarande liksom.
Ja, för mig var det en stor del också när jag var simmare, och sen så behövde jag pengar till de här simlägren vi åkte på. Vi hade inte supermycket pengar, så att en del att finansiera det var att jag gick runt varje vecka och sålde Bingolotter och fick 5 kronor per lott. Och sen så fick vårat förbund då också, tror jag, 5 kronor. Så att det var ju varit så här. Men det har ju varit jättebra.
Ja, men det är alltså, om du köper en lott, för då när jag började så kostade den 30, men 50 kronor idag, och 25 kronor går till föreningen liksom. Alltså det är 25, och 24 kronor går till vinstplanen, och 1 krona då går till alltså allt som är runt omkring liksom, folkspel som de heter. Det är en extremt smart idé där ingen egentligen förlorar, för jag menar, den 50-lappen som du köper, det här nöjet att titta på programmet i 2 timmar och spela ett spel med chans då, alltså det är ingen som förlorar på det. Sen kan man tycka vad man vill om spel och dobbel och sånt där, men i detta fallet är det ju grymt smart att spela Bingolotto om man jämför med Svenska Spel till exempel, som slår sig för bröstet med gräsroten och säger att de ger tillbaka till svensk föreningsliv. Det är ju bullshit liksom. Eller ännu värre om man går på Unibet eller någon av de stora sajterna och spelar. Det går ju inte en spänn tillbaka till svensk statskassa liksom. Det går ju in i privat ägo. Det är ju idioti liksom. Så föreningslivet är viktigt. Jag brinner för det liksom.
Ja. Du måste berätta om någon av dina intervjuer. Du har ju kört Framgångspodden intervju. Kanske inte lika länge. För nu satt vi inte lika länge med Dolly Parton och David Bowie och Paul McCartney och Westlife. Men berätta om någon av dina intervjuer. Berätta någon som du har varit så här, varit väldigt häftig att göra, eller blev väldigt kul eller annorlunda.
Alltså det är ju skitsvårt. Man ska ju komma ihåg att detta är ju direkt sänt liksom. Alltså det sänds ju, det jag säger hörs direkt liksom. Det är väldigt, väldigt sällan den typen av artister ställer upp i direktsändningar. Men här var det direktsändning. Detta är premisserna ni är med på liksom. Så de satt ju i direktsändning. De satt i Göteborg när detta gjordes liksom. Och då sitter jag med Rod Stewart till exempel. Alltså jag har ju massa sådana här naturligtvis. Det finns ju lika många grejer som har hänt som artister som var med liksom. Men jag sitter där med Rod Stewart, och det är innan jul vet jag. Så frågar jag honom att vad önskar du dig? Du har ju allt liksom. Vad ligger i dina paket? Hur firar du jul liksom? Så berättar han att han firar med sina 3 före detta fruar och den nuvarande frugan. Så de är 4, vilket jag tyckte var lite imponerande. Det var skönt att ha sån relation till sina ex liksom. Så sa jag, men just nu vad jag önskar mig mest av allt det är, right now I'm out of black socks, säger han. Och han har lite svarta strumpor. Då ser jag mig själv ta av mina svettiga... Alltså när man jobbar tv så är ju, det är ju ljus och ljus och ljus. Så du blir svettas ju ganska mycket liksom. Och framförallt svettas jag upp fötterna då. Så jag tar av mig mina dojor, tar av mig mina svarta, våta sockar. Och ger till honom liksom. Och han tar dem jävligt snyggt och viker ihop dem. Och lägger ner dem i sin snygga kavaj för 62 000 eller något. Och sen går han upp på scen och gör sitt nummer. Och sen kommer jag in i hans låt. Jag vet inte hur fan jag vågar göra detta. Iklädd Celtics tröja. Han är ju som Celtic för Ica. Han älskar ju fotboll liksom. Och i en kilt. Och då börjar han jaga mig i studion och ska lyfta på kilten och se om jag har kalsonger under eller om jag är naken.
Hi, I'm Rod Stewart. And on Saturday I'll be singing some songs from my new album In Bingo Lotto. Thank you.
Det är liksom att få Rod Stewart till att göra det ens. Jag fattar inte hur vi vågar, men det var, ja, men det var mycket sånt. Alltså det hände grejer varje vecka. Det var, och det var ju direktsända intervjuer som då, alltså man ska översätta, direktöversätta, och det är ju direktsändning. Det kan ju, allting kan ju gå fel, men det gick ofta bra faktiskt. Det var en sanslös tid alltså. Det var väldigt, väldigt roligt. Framförallt jag som är musiker i grunden, eller i hjärtat i alla fall. För mig att få liksom sitta och prata musik med stora hjältar var ju helt underbart.
Är någon nu gick allting fantastiskt bra här. Och det är väl väldigt snabbt tänkt av dig att testa och dra av dina svettiga, illaluktande strumpor och ge till en av världens största personer. Det är ju fantastiskt. Men är det någon gång som du verkligen, det har blivit helt fel, det har bombats som komiker skulle säga liksom?
Alltså egentligen under hela den här, det är 5 år och 42 program om året. Det är ganska mycket program alltså. Och jag kan nog säga av alla de artisterna som var där, och då var det ju dansband, det var jazz, det var visa, det var rock, det var allt liksom, det var musikal, det fanns inget som inte var med, opera, allt liksom. Och jag var inte en gång som inte jag kände att jag fick kontakt. Jag är en artist kanske som inte jag fick riktigt, riktigt bra connection med. Och det var en svensk artist, konstigt nog. Så det var... Du, kan vi bryta 2 sekunder så ska jag bara gå på toa snabbt.
Ja, cool.
Och så slipper jag berätta vem det var.
Ja, det är kanon. Det är skitsmart. Ja, men snyggt. Nu är tillbaka här. Du försökte, jag gillar den, men du är ju skicklig. Du kör de här slingringen. Innan jag ens hinner ställa en fråga så bryter du med någonting annat och vilseleder. Jag är dock inte som en guldfisk. Jag minns ju saker. Så att jag, nu vet jag, du svarar säkert inte på det, men du svarar säkert inte vilken artist det var som du inte fick den bästa relationen med.
Ja, det var ganska konstigt, för då om man, alltså då ska man ju veta att, nu håller jag på att ta snus samtidigt, men, och det här har jag lovat min mamma aldrig i sändning, men detta är ju inte, detta är ju
podd.
Det, vissa saker måste man göra.
Det är ändå en bra mamma som håller koll på dig nu, att du får sköta det.
Ja, det var lite länge sedan hon höll koll på mig, men det, alltså det var att få de här. Vad som gjorde att det blev bra feeling, tror jag, för att de skivbolagen som då satte artisterna hos oss berättade för musikerna som kom att jag också jobbar inom musik, att jag kom från det hållet, vilket gjorde, märkte jag, att de var mer, alltså ganska loose med mig liksom. Andra gången David Bowie kom, så var det liksom, han frågade om, alltså med, alltså hello Lasse, och du vet, även att jag fattade att han kom inte ihåg det, men att skivbolaget hade berättat vad det hette och sådär liksom, men han ändå mindes första gången han var hos oss och liksom, och pratade om min musik och liksom, alltså hade ett, alltså intresse, jag missuppfattar inte, jag lägger inga värderingar i detta, jag trodde att han satt hemma och Spotifyade mina låter, det är inte så jag menar, men att det blev ett mötet blev lite naturligare av att man kom från samma, utan någon jämförelse, samma skrå liksom. Mm. Och det gjorde att det ofta blev väldigt skön feeling på de här intervjuerna. Och sen hade jag alltid en timma på lördagen där jag satt med artisten i fråga. Och vissa av de artisterna har jag faktiskt fortfarande mejlkontakt med. Mark Knopfler till exempel mejlar jag inte ganska ofta, men någon gång om året i alla fall. Liksom, att man hör av sig, även han hör av sig. Liksom. Så det var en skön grej. Mm. Sen var jag ju alldeles för mycket inne på musiken. Alltså Bingolotto, och då på den tiden så förstod inte jag riktigt storheten med föreningslivet. Utan jag var mer inne på att göra ett musikaliskt program. Liksom, och jag fick ju feeling liksom. Men,
nej, skickligt Lasse, jag ställer en fråga och du svarar på en helt annan.
jag tror jag ska bli politiker faktiskt.
Ja, exakt, egentligen så frågade jag ingenting om det där. Jag frågade bara vem det var du hade dålig relation med. Men det kom inte ens. Du kom inte,
nej,
så.
Kom inte.
Jag satt och väntade hela tiden. Sen bara, nej, det kom inte ens. Okej, men det är snyggt, skål. Men jag tänkte på en annan sak. Det är så att när du var liten så har du sagt att du har blivit mobbad en del. 5-6 år så blev du mobbad. Och jag har två frågor där. Det ena är ju det att, som jag också börjar märka nu. Jag har ju ett barn som är 3,5. En som heter Elvis faktiskt. Legendariskt.
En 3,5-åring alltså.
Ja.
Alltså fattar du? Alltså min tes i livet är att alla familjer, alla människor borde ständigt omge sig med en 4-åring. Mm-hmm. Det är världens fräckaste ålder alltså. Mm-hmm. Och du måste faktiskt göra en sak. Du måste sno en sak av mig som jag säkert har snott någon annan. Skriv upp vad Elvis säger när han är 4 år. Mellan 4 och 5.
Ja.
Alltså de linesen.
Jag måste göra det.
Alltså när jag läser de böckerna på mina döttrar Amalia och Matilda idag. Alltså jag bara jular, va. Det är så bra.
Jag ska börja göra det. Det är legendariskt.
Måste göra det.
Jag måste göra det direkt. Jag måste göra det typ efter intervjun och skriva. För jag har massa sådana där som man kommer. Som man bara så här.
Ja, du kommer glömma dem liksom.
Det är så himla.
Det måste du göra.
Fan,
det drog till lite i min livmoder nu kände jag när du pratade om Elvis. Fan, jag ska nog ha en till.
Vad var det Elvis sa häromdagen? Han sa så här. Man måste gå över. Man måste gå över gatan när det är grönt. För annars kommer bilen mörda mig. Och det är ju tydligt. Ja, det är absolut. Men det är så grovt tydligt.
Ja, ja, ja.
Jag har inte ställt stått och sagt. Kolla vänster, höger, vänster. För annars kommer den här bilen köra över dig. Och så att det sprutar blod överallt och du dör. Så har inte jag sagt. Men att han då har snappat upp någonting från någonting. Och sen så blir det så hård.
Och så tar han läggande. Men i det kan jag ju säga till dig Alex. Att du kanske ska sluta låta honom spela GTA.
Och COD.
Ja, exakt.
Det kanske jag ska sluta det, för då blir det lite grann det. Men du var ju, nej, men det jag skulle komma fram till, det är så att när man själv fick barn, nu har ju vi en som är 3,5, sen har vi en som är 2 månader, vilket det är ju helt magiskt.
Grattis.
Tack. Den heter Alba då. Så det är fint. Det är helt magiskt. Men det man ändå känt av, man börjar reflektera väldigt mycket över sin egen barndom. Och jag märker att barndomen har satt djupare spår än vad jag trott. På saker som man gör och varför man gör vissa saker och sådär. Och saker man, sanningar om sig själv och allt möjligt. Det är som att man på något sätt får öppna en bok när man får barn som har varit lite halvstängd förut. Man kanske har klarat av den där 20, 25, 30, 35 åren liksom, och bara hålla den lite grann. Men sen bara öppnas det upp och man börjar tänka på mycket. Och det är det jag tänkte komma fram till. Det var en ganska lång fråga det här. Men när du var 5-6 år blev du mobbad. Är det några saker?
Ja, det är lite senare. Lite senare är det. Det är
lite senare.
11-12-13 typ.
11-12-13, jag vet inte var jag fick det därifrån. Men 11-12-13, hur har det satt sig? Är det några sanningar som kom till dig då som du mådde skitdåligt över, som har varit tufft i vuxen ålder och liksom legat kvar?
Det där är också, då är du inne på mig igen naturligtvis, att jag vänder ju allting, alltså jag försöker ju alltid vända allting positivt, eller jag försöker inte, jag tänker inte ens på det, utan jag gör det. I mitt fall blev den tiden, det var så enkelt att jag fick astma och började ta kortison. På den tiden sprutade man in ganska mycket kortison i barn som fick astma, och det gjorde man på mig, och jag svällde upp som en julgris liksom, och just då börjar en ny kille i klassen när jag är på sjukhus. När jag kommer tillbaka så väger jag liksom 20 kilo mer. Och han är ledarfigur och tar tag i detta då liksom. Det var inte svårare än så, och det är ju klassiskt liksom. Men vad det gjorde med mig var att jag var naturligtvis ledsen och så, men gitarren blev min kompis. Och att lära sig låta blev min kompis. Så jag ser ju detta som, hade inte det hänt så hade ju inte jag haft med mig detta fantastiska bibliotek jag har i huvudet utan till. Jag kan varenda låt fram till 2006 liksom. Alltså jag kan verkligen allt texter, alltså jag kan ta ut, jag har verkligen ett jätte, och jag är stolt över detta, att jag har så otroligt mycket musik. Skulle du säga en låt nu, jag skulle spela den direkt liksom. Jag kan den och jag skulle kunna ta den direkt liksom. Men det hade jag aldrig haft om inte detta hade hänt. Så det blev ju, alltså jag satt ju hemma öva, och det blev ju det som blev mitt jobb. Gitarren blev ju mitt arbetsredskap under hela livet liksom. Och så den perioden gav ju mig någonting som är mycket, mycket större än de gnisseltänder på nätter när jag var ledsen liksom. Alltså de nätterna, det ordnar sig med tanke på vad jag fick ut av detta. För det var... Så jag är dum i huvudet antagligen, men jag ser ju bara detta som positivt. Alltså jag ser ju att detta var en del i min resa, en väldigt viktig del i min resa. Så jag kan inte se det negativt heller. Jag var ingen negativ. Mm. Det är bara den svenska artisten som vi aldrig kommer få veta namnet på. Ja.
Nej, men det är väl en jättebra, det är en fantastisk inställning. Är glaset halvtomt eller halvfullt? Och med allt i livet så väljer du... nej, men på en dag är det 86 400 sekunder. Om du får de första 10 sekunderna negativt, låter du liksom resten pajas. Så att...
Ja, men det där är väldigt... Alltså det ligger, sen är det skönt som du säger, när du pratar om alltså hur saker format mig. Jag kan liksom se nu saker... Jag är uppväxt i jättearbetarklassmiljö. Jag är uppväxt med extremt mycket alkohol. Jag kan se saker i min barndom eller mina föräldrar, hur de skötte vissa saker som jag själv kan se har satt ganska djupa spår i mig, hur jag har blivit som person. Liksom. Men samtidigt så har jag fått gå en annan resa också. Jag har fått gå åt ett annat håll. Jag har fått lära mig andra saker och umgås med annan typ av människor. Och det sammantaget har nog blivit, eller jag är nöjd med det resultatet för mig liksom. Men det finns saker i när man tänker tillbaka som man, så har inte gjort som förälder liksom. Och det är väl det som är förhoppningen, att vi blir bättre och bättre som människor. Även om, alltså så som världen ser ut just nu, så vet jag fasen om det är så. Alltså, för det är lite halvsnurrigt just nu, men... Men en förhoppning är ju att vi blir bättre och bättre som människor. Liksom.
Vad för saker var det för något?
Alltså, menar du från barndomen?
Ja, precis. Precis. Som du känns så här varit...
Alltså extremt mycket... Alltså väldigt mycket alkohol. Liksom.
Men alltså dina föräldrar drack mycket?
Ja, det var mycket fest liksom. Det var, och det har väl satt sina spår. Jag har också lite svårt att sluta i tid liksom. Alltså jag tycker det är jävligt roligt att sitta och festa, och det har varit, alltså inte nu kanske så mycket som förr, men jag har liksom, där har man tagit med sig den typen, alltså du blir vaggad i någonting, och det är nog större än man tror liksom, att ens barndom påverkar en i saker som man själv gör som vuxen liksom. Det är...
Men då kunde det vara typ så att du låg inne på ditt rum och dina föräldrar hade en jättestor fest hemma och var helt dyngraka?
Ja, dyngraka ska jag inte säga. För de, men däremot så väckte de upp mig och kom upp och spelade nu. Ta mig gitarren, nu ska jag underhålla på festen. Så redan där började, fast det var ju inte pröjs på de giggen, men det var gig redan där liksom. Men det ser jag lite förbannat som positivt, för där lärde jag mig uppträda liksom, för folk. Liksom. Alltså jag har någon konstig grej, men jag hade ju inte velat väcka mina barn att Matilda, som då sjunger mycket, ska gå upp och sjunga på en fest när jag sitter. Nu hade vi inga fester hemma, för jag ville inte ha fester när jag själv fick barn. Jag lärde mig faktiskt av det, så vi, eller fester såklart vi hade, men inte de alkoholfesterna. Liksom.
En sak jag tänkte fråga dig om, som jag tyckte var, som låter som en, så här, en magiska drömmen. Det var ju när ni köpte en tredje klass biljett till Hamburg.
Ah. Inte ni, det var bara jag.
Det var bara du som gjorde det. Ja. Jag förutsatte inte ens att man gjorde det, att du gjorde det själv. Men hur gammal var du då? Och...
Jag var 18. Jag skulle fylla... Nej, jag hade fyllt 18. Jag skulle fylla 19, så det. Den sommaren, och då gick jag ner i tunneln mellan Centralen och Femman, som är ett köpcentrum i Göteborg, Östra Nordstan heter det. Och där finns en tunnel till Centralen, och där ställde jag mig, för det var så bra akustik där inne, så jag var ju gott musikant liksom. Och där stod jag och spelade, tills jag hade fått ihop tillräckligt med pengar. Och då gick jag upp till Centralen, och då hade jag med mig en ryggsäck med kläder och strängar och sånt där då.
Wow.
Och så gick jag upp och så köpte jag en tredjeklassbiljett. På den tiden fanns det faktiskt tredjeklass. Köpte en tredjeklassbiljett till Hamburg. Och så köpte jag, på den tiden var det en baguette. Det hade jag inte köpt idag. Men köpte en baguette och så köpte jag en apelsinmer, kommer jag ihåg. Och detta var min... och så gick jag på tåget och så åkte jag.
Wow.
Och det enda jag hade med mig var den här guran. Och så vaknade jag upp i Hamburg. Aldrig varit i Hamburg. Jag hade i stort sett aldrig varit utomlands. Och så vaknade jag upp i Hamburg och så kom jag med min gitarr från tåget, oduschad, rätt ofräsch, och så ställde jag mig någonstans där, för jag har inte ätit, jag är ganska hungrig, jag har inte en spänn, alltså jag har inte ett visakort, det finns ingen swish, det finns inga telefoner, det finns ingenting liksom. Så ställde jag mig bara lirade, så kommer det fram en kille efter ett tag som hade en gura också, alltså gatumusikanter är ett släkte liksom, det är arbetskamrater på något sätt. Säger han, det är bättre om du står där borta, och så visar han mig till den här platsen, och så ställer jag mig där och så spelar jag någon halvtimme, och så fick jag ihop, på den tiden var det olika valutor, det var innan euron detta, så då fick jag ihop lite D-mark, och så gick jag och köpte en frukost, och så gick jag ner till centralstationen och så duschade jag där nere, för då fanns det duscha på centralstationen i Hamburg, och då stod massa sådana här Tom Selleck-gubbar där nere i duschen, du vet, med sån Tom Selleck-mustasch, va, sådana riktiga tyska lädergubbar, va? Och där kom jag och hej, och så duschade jag där, och så sen lirade jag mig runt hela Europa, och målet var ju Paris då, att jag skulle ta mig, för det var Mecka liksom. Och så tog jag mig, så ganska länge var jag i Schweiz, som jag fortfarande inte kan uttala riktigt, i Zürich, och så lirade jag där, för där var valutan, schweizerfrancen var så stark, och så samlade jag på mig och bodde i parker och vaknade upp till vattenspridare och sånt där liksom.
Alltså,
och så,
vilken
sen tid. tog jag mig ner till Italien, för där var ju liksom, alltså då var ju liren ingenting, då var jag en miljonär i Italien liksom. Så, och så till slut kom jag till Paris, och när jag kommer till Paris så köper jag, då hade jag sparat lite pengar, så jag hade liksom, ja, jag vet inte, men på 100 francs eller något sånt där. Och så köper jag en baguette och en flaska, halvflaska vin, en liten flaska vin. Och så sätter jag mig på torg där och så stränger jag om min 12-strängade gitarr. Och som gatumusikant så är det dyraste som finns är ju strängen. Alltså den kostar ju ganska mycket. Och jag hade ju alltid 6 strängar på min 12-strängade, för att jag hade ju aldrig råd att sätta på 12. Men då hade jag bestämt mig att när jag kommer till Frankrike och till Paris, då ska jag spela första gången med 12 strängar liksom. Det var mitt mål liksom. Så då stränger jag om den, dricker upp det här vinet, äter upp baguetten, och sen när allting är klart så går jag iväg och bara letar efter en plats, och så ställer jag mig där, öppnar lådan, och så börjar jag med Knocking on Heaven's Door av någon anledning, men då börjar jag med den, och så står jag där och spelar, så stannar en sån piketbuss, och detta är faktiskt sant, då stannar en sån här stor piketbuss, polisbil, och utrusa 12 sådana Peter Sellers poliser liksom. Och bara ut, tar tag i mig och kastar in mig i pikén och klipper strängarna.
Nej!
Klipper av strängarna.
Nej!
Och så kastar in gitarren, så det blir ett hål i sargen på gitarren. Och jag fattar ingenting. Jag kunde inte ord franska, jag kan inte fortfarande. Nej! Men jag fattar ingenting, va? Och så in i en cell, och där satt jag i 3 timmar kanske. 2. Och sen släppte de ut mig med gitarr med de här strängarna hängande. Och jag hade ju ingenting kvar, va? Jag hade ju inga pengar. Nej. Och då gick jag till Saint-Michel, ett område i Paris. Och där hade jag hört att det finns ett fik där alla gatumusikanter träffas då. Och då fick jag låna en A-sträng av Ritchie, en D-sträng av Don Partridge, en A, alltså du vet, och så lånade jag ihop 6 strängar och så började jag spela då, Och så spelade jag i Paris ett par veckor och så betalade jag tillbaka en A-sträng där och en D-sträng och så. Wow. Och det blev kompisar för livet. De kom sen upp, inte Don Partridge dock, men Richie och ett par till kom upp till Göteborg och spelade med mig på gatorna där i Göteborg sen. Det var en resa. Det var fantastiskt. Bra skola om inte annat.
Ja, det låter helt magiskt. Alltså vilken otrolig resa.
Ja. Ja, det var skönt. Gatumusiktiden var, alltså jag gjorde ju det i 7 år. Och det var en ofantligt bra skola i att uppträda, att liksom, är inte jag bra nu, alltså har inte jag något att säga, har jag ingen kommentar, så går folk förbi liksom, och jag behöver
du pengar, måste ju, även om du har ju bara några sekunder på dig på varje person, ja, där du måste göra något som gör att den tycker att det här var bra.
På den tiden hade jag ganska ljus, alltså jag var ganska ljus, jag är fortfarande ganska ljus, men på den tiden hade jag väldigt ljus röst liksom. Och så såg jag ju annorlunda ut. Jag var ju ganska stor, voluminös liksom. Och så stod den där. Och så hade jag lockigt hår. Alltså jag hade ju, på den tiden hade jag hår. Så jag hade lockigt hår. Jag såg ut som en SM58. Som mikrofonen heter, en sån här nästan. Och där stod jag och sjöng. Och det var väl något exotiskt med det. För jag fick ofta publik liksom. Jag tjänade faktiskt ganska bra med pengar liksom. Måste jag säga. Så det var en fantastisk tid alltså. Det var helt magiskt.
Hur mycket pengar kunde du tjäna då? På en vecka?
Du,
svårt att säga med valutor.
Måste kolla upp. Ja, eftersom det är svart. jag vågar inte gå in på det. Nej, alltså när vi spelade på Avenyn, vilket var min extremt bra idé, för det hade ingen gjort innan. Spela på kvällen på Avenyn. Först på dagen stod jag i Nordstan och vid Kompassen, som ett annat köp, en del av Göteborgs innerstad heter. Så där stod jag på dagarna och så spelade jag kanske 5 set liksom, 5 gånger 30 eller 5 gånger 45 liksom. Och sen på kvällen gick jag upp till Avenyn och ställde mig, och då började jag 8 första set, och då lärde sig folk det, så folk satt ju i crowd liksom, alltså i en ring innan man kom dit liksom. Wow. Och så kom man in där och så satt alla de här människorna, så det var ju 200-300 pers som stod där liksom, och alltså man tjänade väl någon tusenlapp per gig liksom. Så det var ju ganska, på den tiden var ju det väldigt, väldigt bra liksom.
Fast det där låter ju som next level för gatumusikant, att du har folk som väntar på dig där.
Ja, det var,
måste
det
gjort
var
helt, otroligt bra.
Ja, men jag var nog, alltså jag var annorlunda kan man säga. Alltså jag hade en annan typ, alltså jag pratade väldigt mycket, hade alltså väldigt mycket interaktion med publiken, gjorde massa konstiga grejer. Alltså och jag har ju alltid levt på det, att jag är liksom har varit snabb i käften och väldigt improvisativ liksom. Och det har jag haft väldigt stor nytta av mina tv-program sen naturligtvis. Liksom. Mm. Så det är allting jag har en mening.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Om vi skulle hoppa in på de absolut sista frågorna. Och det presenteras också i samarbete med Galaxy Z Flip 3. Som är en häftig telefon som du faktiskt kan vika ihop. Och frågan som jag skulle vilja ställa dig då. Det är att, har du någonting, jag har berättat om din liksom positiva sida, alltså att du tänker verkligen den positiva vägen. Har du något mantra som du lever efter, något som din mamma sagt till dig, något som din pappa sagt till dig, något som du bara säger, nej men det här försöker jag att följa, eller det hjälper mig?
Alltså jag har ett nyårslöfte som jag ger till mig själv varje år. Och det är väl den närmsta mantra jag kan komma, och det är att jag ska inte sluta snusa i år heller.
Nej.
Det är det enda. Nej, men jag har inget sånt. Jag har liksom... Om jag går tillbaka när man tänker på saker som man liksom, som har varit viktiga, som är sådana där viktiga saker inom mig, det är att liksom aldrig... Och detta har varit viktigt faktiskt. Detta kanske är mantra, men inte att jag nämner det ofta för mig själv eller något sånt där. Men det är att fötterna ska inte lämna marken liksom. Att vara cementerad på jorden. Även när man har gjort det bästa eller sämsta så är fötterna kvar på samma ställe. Jag har inte läst en recension sedan, jag tror 1989. Jag har inte läst den för att om den var positiv så märkte jag vad den gjorde med mig. att den fick mig att brösta upp mig lite liksom. Och om den var negativ så malde det i huvudet på mig. Så jag liksom, det har inte varit, alltså det viktiga är hur känner jag liksom. Hur nöjd var jag med gigget, vad kan jag göra annorlunda nästa gång. Och så försöka lära mig själv istället för att låta någon annan säga vad jag gör rätt eller fel liksom. Så mantrat är nog egentligen att vara grundad liksom i att inte låta framgång typ slå en i huvudet liksom.
Ja, jättebra.
Jag gillar det.
Vi kör nästa fråga. Och det är, du har ju massa olika typer av rutiner. Har du någon rutin som du tycker verkligen att den här skulle inte klara utan? Den här rekommenderar du alla att göra 5-10 minuter varje dag.
Alltså egentligen är det, och nu låter det som en jävla träningsguru eller något, men alltså egentligen är detta, alltså jag kan vara lite ledsen på en grej i mitt liv, det är att jag inte kom på det här, eller att jag inte förstod hur fruktansvärt bra träningen är liksom för välmåendet. Och nu jag vill inte låta som någon trött sån livscoach idiot liksom, utan alltså det är bara, alltså den timman, en och en halv, jag är på gymmet eller jag är ute i skogen eller ute och går eller liksom vad jag nu gör, så är det, alltså den är guld alltså. Mm. Och den gör hela min dag sen. Alltså, och den dagen jag blir mer kreativ, jag kan få större ro, jag hittar på mycket roligare grejer. Alltså det går snabbare liksom. Och det kan jag känna lite ångest att inte jag, tänk vad jag hade kunnat kreera om jag hade liksom haft det med mig tidigare liksom. Och det är lite synd, men nu jag får vara glad att jag fick det någon gång i livet liksom.
Ja, verkligen. Och det här med att följa sin dröm då. Alltså om du skulle ge tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här, som har någonting de ska följa, eller någon person som har gjort saker i 20 år fel och känner att nej, jag kommer kanske inte vara nöjd när jag ligger på min dödsbädd, jag skulle vilja göra det här istället. Vad skulle du ge för tips till alla som följer sin dröm?
Alltså jag tror faktiskt på riktigt att, alltså, ett par saker här är ganska viktiga tror jag. Att, alltså, följ aldrig pengarna tror jag är jätteviktigt. Jag har aldrig tagit ett gig för pengar. Jag har aldrig tänkt pengar. Jag har aldrig jagat pengar. Det har aldrig varit det som var motorn. Motorn har aldrig någonsin varit ekonomi eller kändisskap. Alltså, min motivation har aldrig någonsin, och det måste jag 100% säga, att jag har aldrig tagit ett beslut ut efter, om med tanke på att vad gör det mig, eller vad gör det min karriär, eller vad gör det, utan jag har tagit besluten hela tiden på, är detta kul, vill jag detta, känner jag att jag vill göra detta inom mig. Och det spelar ingen roll om det är ett gig för 20 pers på en liten visklubb, eller om det är Skandinavium med Cissi Kyrkjebø eller vad det nu kan vara liksom. Alltså, alla beslut tas på att det är kul inom, att det känns bra inom en. Och det tror jag är skitviktigt. Alltså, eller för mig har det varit viktigt. För den gången man tar beslut så blir de besluten fel tror jag. Om du bara letar att här kommer han med 300 000 för det liksom. Och då, wow, då tar jag det liksom. Nej, det tar jag inte, för jag tycker det är ett ökengig och då skiter jag i de pengarna liksom. Alltså det är mycket. Så det tror jag faktiskt är ett råd som man ska följa, och så lita på sig själv, och kanske det viktigaste av allt, våga tror jag är. Vill säga, är du 20 år, jag var skitblyg innan jag ställde mig och spelade mitt första set på gatan. Alltså det kom aldrig hända, jag skulle aldrig göra det. Jag var så blyg så det finns inte på kartan liksom. Och jag blev dittvingad av en kompis och stod där som en mupp jämte honom när han framförde liksom. Men till slut så vågade jag göra själv. Alltså våga är nog extremt viktigt. Ja, våga kasta sig ut liksom. Mm. Och det blir alltid bra liksom. Även när man faller blir det bra, för då får man med sig någonting som man kan bygga vidare på liksom.
Ja, och det är ju aldrig alltså så farligt som man ofta tror. Man målar upp ett worst case scenario i huvudet.
Självklart. Men sen
efteråt så, det var inte så himla farligt, och då kan man ta nästa steg och sådär. Så det är att våga, det är,
våga är viktigt. Och så viktigt. Låta bli och tänka på fame och alltså hela den biten tror jag är, för det är meningslöst liksom. Den, och den, den är som skönhet, den försvinner liksom med åren. Alltså det finns inget bestående i det liksom. Det bestående är den känslan du har i dig själv, tror jag är viktigare.
Hur ser planen ut för dig framöver? 2022, vad har du för tankar?
Jag ska spela in Dobro i april. Gör vi en ny säsong av detta fantastiska lilla program som hållit på i 17 året. Och vi har gjort 16 säsongen som slutade för ett par veckor sedan. Och vi snittar 1,4 miljoner tittare. Som sätter sig fortfarande idag med Netflix och HBO och allt vad de heter. Fortfarande sätter sig på fredag kväll och sätter på tvn.
Vid den tiden, så stort.
Helt sinnessjukt liksom. Så det ska vi banda. Jag har två nya grejer som jag har skrivit som jag inte vet vad de tar vägen än. Jag har ett par spel som jag ska ta hand om. Det är massa som vanligt liksom. Men det är väldigt få saker jag kan prata om. För jag vet inte vad som... jag vet inte vad som får vingar och vad som inte får det. Och det kan hända att inget av dem får vingar liksom. Och det gör ingenting liksom. Men det kan hända att allt får vingar och då blir det ett jobbigt 2022. Då blir det mycket att göra 2022. För jag har mycket i datorn liksom.
Men du, stort, stort tack att du kom hit. Du måste ju fan avsluta med en låt. Alltså du behöver inte sjunga låten själv. Men om vi ska spela en låt nu. Vilken väljer vi?
Någon av mina eller någon av allas?
Kör någon av dina.
Oj. Då ska jag faktiskt ta en från första plattan. Min första soloplatta som heter Under broarna där livet flyter fram. Jag vet inte varför den kommer på huvudet nu, men den var så länge sedan jag hörde, så den skulle jag vilja höra. Faktiskt.
Då lyssnar vi på den nu. Stort, stort tack, Lasse Kronér.
Ja, tack Alex. Det var jättetrevligt att träffa dig.
Det verkar faktiskt som om tiden går. Nog har minnena förbleknat och tiden som vi räknat blivit år. Visst känns det som det var igår. Nu när vi ser varandra, vi två. Så lång tid har runnit under broarna där livet flyter fram. Jag sträcker ut min hand mot din. Som om inget hänt, här står vi nu. Men så lång tid har runnit under broarna där livet flyter fram. Fast i din doft och samma skratta. Jag undrar, går det kanske bättre nu? Visst, vi är vuxna och kan regler. Men jag undrar om inte felen går igen. Vi får nog alltid veta sen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Att vägarna leder oss någonstans. Tiden den har runnit under broarna där livet flyr.